välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Det är Martin Soneby, här är Erik Broström.
Martin, do you like apples?
Yeah.
Well, my wife's dead, chief.
Och här är Ola Aurell.
A difficult theorem can be like a symphony. Ja. It's very erotic.
Och jag säger disrespect my wife again and I will fucking end you. I will end you. All right. Vi har sett Good Will Hunting från 1998 med Matt Damon och Ben Affleck. Manus Matt Damon och Ben Affleck och regi Gus Van Sant. Robin Williams är med också, Stellan Skarsgård och ett par till som vi gillar. Mini Driver.
Casey Affleck.
Ja. Mini Driver var väl en stjärna när hon fick den här rollen. Och sen inte var det så länge.
Hade hon gjort Gross Point Blank vid det här laget?
Det måste eller hon ha gjort, va?
Någonstans.
Det var den här tiden.
Typ samtidigt.
Ja, typ.
Mini Driver är den jobbiga engelska tjejen.
Skyla.
Skyla.
Välförtjänt slut på karriären. Jag gillar henne.
Men hon är tacksamt hatoffer, har jag märkt, i amerikansk media. Jag stör mig inte så mycket på henne, men
jag tycker hon är superlikable. Jag förstår inte vad folk har emot henne. Fattar inte.
Hon var Oscarsnominerad för den här, faktiskt. Ja. Men det är enda gången också.
Jag ska inte hänga på hattåget, men jag tycker inte om hennes karaktär bara.
Bara för att jag sa att det var mainstream att hata henne och nu gillar inte du det.
Nej, men det känns, jag behöver inte fylla på den säcken, för jag fattar inte, men jag tycker bara inte att det är, men jag vet inte, vi kan väl återkomma till det.
Ja, sen har vi, ja just det, och Casey Affleck var ju verkligen en nobody, för att Matt Damon och Ben Affleck var ju nobodies, men de hade ändå gjort grejer. Casey Affleck hade inte gjort någonting.
Ännu mer nobody.
Ben Afflecks lillebrorsa, men nu är han en jättestjärna.
Superetablerad och duktig också, men alltså, han har ju gjort sin egen resa. Precis. Verkligen.
Ja, så det här var en jävligt stark, gjorde ett starkt intryck på en ung Martin. 22 år gammal, tror jag. Ungefär den åldern som Will Hunting och Chucky var i filmen.
Ja, var du bra på matte också?
Skitdålig på matte. Ja, okay. Det var därför jag blev så fascinerad. Just Gud, vilken duktig kille på matte. Så jag var 22 år gammal, här var 1998 och jag såg den på bio på Filmstaden Sergel. Jag var själv, nej, det var en dejt. Det var en dejt som jag gick och såg den med. Men så var det inte så mycket, alltså det var inte så, jag tror inte hon var så, gjorde sånt, fick sånt, blev så tagen av filmen. Om man säger, unga killar, whatever. Och jag tror att jag blev påverkad av det. Så att det var bara så här, vi gick och såg den. Och sen bara, det var en bra film. En bra dramafilm, men inte så mycket mer. Vi pratade inte om den efteråt eller sånt där.
Nej.
Och sen, men sen såg jag den igen och blev så här, fan, det här var ju svinbra. Och sen såg man den igen. Och så bara, oj, vilken film. Hur var det för er?
Ja, men jag tror att, intressant också, inser nu, Filmstaden Sergel måste ju varit i sin vagga nästan, 97.
Det var det nog.
Hur gammal kan den ha varit? För att, när kan de ha öppnat? 95? 90, alltså, jag vet inte.
Kanske något sånt där.
Ja. Det luktade fortfarande fräscht i salongerna.
Ja.
Jag såg den här på VHS, tror jag. Det var en hyrfilm. Jag kommer ihåg att jag såg Oscarsgalan och att så här, fan, kan man vara så där ung och vinna Oscars? För alltså någonting som är så produktivt som att skriva.
Ja.
Och så kommer jag ihåg att, och så Robin Williams visste jag ju väldigt väl vem det var, och så kommer jag ihåg att jag hyrde den och såg den. Typ i den ordningen. Men inget så här tydligt minne som att jag var på en dejt eller något sånt, utan såg den förmodligen med min kompis och så har jag sett den 70 gånger till, så jag förstört första minnet.
Ola då?
Minns inte exakt när jag såg, men strax efter att den kom någon gång, och jag tyckte inte riktigt om den, vet jag.
Nej.
Det är svårt att säga. Jag borde ju vara målgrupp precis som du, liksom. Man är så här förvirrad ung man, och hur ska man alla förstå att man är geni och allt sånt där. Men jag tror inte jag köpte den har sån jävla upplåst syn av hur fint det är att vara kär och hur bra det är att arbeta på ett amerikanskt storföretag. Alltså, det finns något sånt där som jag inte alls köper. Jag tycker inte om det.
Det som man ska tänka på när man ser filmen, tror jag, är att det här var ju så här, det var ju någon typ av visitkort för Matt Damon och Ben Affleck, så att de ville så att de, okej, vi skriver en egen film, men vi gör den bara om vi får spela huvudrollerna, så att vi kan få liksom få en väg in i featurefilm.
Ja.
Mm. Och de blev erbjudna massa pengar för manuset, och så skulle de sälja manuset till någon annan, men de tackade nej till det. De sa, vi gör den här bara om vi får spela rollerna. Och det märker man ju när man ser det här manuset. Det är, så här, det är unga i tidiga 20-årsåldern, unga killar som ska visa hur duktiga de är, tycker jag. Alltså det märker man nu, för att man blev ju imponerad när man såg den som ung, men sen så blir man lite äldre och så märker man så här, jaha, det är lite show-off. På men alla då, scener, alltså du vet,
precis,
han ska vara... Alltså, karaktären ska vara smart och imponera på sin omgivning på olika sätt. Men även i manusarbete så ser man att de ska försöka imponera på...
Ja, men dels de skriver väldigt bra för sin egen ålder, och de skriver bra för äldre också, men de skriver som yngre för äldre. Mm. Alltså man märker typ en Stellans breakdowns och hans missnöje med sig själv, att det är skrivet och därför också genomfört lite från en ung persons ögon liksom.
Ja, exakt. Jag tycker också det. Det är liksom det är intelligent, och det finns många väldigt så här snygga scener, men det är också så där, det är lite tomt. Det är liksom inte äkta psykologi i det. Det går inte riktigt in i hur man fungerar på riktigt. Och då blir det ju kvar liksom någonting som skulle kunna funka som ett så här flashigt drama, men då tycker jag att själva den dramatiska premissen är lite tunn. Det känns som att man går händelsen i förväg, men det är ändå någonting med det här att hade det varit så där Lex Luthor som ung, den typen av film. Alltså det är lite så där, det är lite flippat liksom, det är stora insatser, och så gör man så här balla, han får visa hur smart han är på baren. Då tycker jag att det funkar, men när det är så jävla subtilt, det är egentligen bara en kille som alla fattar att, nej, men du ska ju inte hålla på och hänga och kröka med dina polare, du ska ju göra någonting vettigt av ditt liv. Alla fattar det, och så är det så bara, du ska gå i lite terapi. Och så är den terapin inte riktigt, riktigt på riktigt. Och det där livet hon lever och de vuxna auktoriteterna, det är inte riktigt riktiga människor. Jag tycker att det blir någon slags mellanläge mellan ha roligt med show-off, kul repliker och liksom ganska tam premiss. Ja. Jag tycker att det faller mellan stolar. Jag tycker inte att det är ett genuint bra manus. Jag tycker att det är genuint bra scener och ögonblick. Men det är något med hela grundplotten som jag inte tycker är intressant.
Det är try hard väldigt mycket. Alltså, vi har ju nämnt det. Det är väldigt try hard.
Ja, men det är kombinationen, tycker jag, av try hard och att det är en så liten grej. Det är bara en kille. Du ska gå i terapi och lära dig att våga ta lite risker. Och det är så jävla subtilt. Och då måste man skriva en ganska inkännande, mysig liten film, eller inte bara mysig, men en liten fin film om det. Men istället är det stora konfrontationer och men han har ju ingen, han har inte ens en egen agenda liksom. Det blir, jag vet inte, det är så, varannan scen kan bli lite platt av det. Sen finns det svinbra scener i den ändå. Man ska inte ta ifrån att de också har gjort snygga dramatiska scener och bra karaktärer i det, men jag vet inte.
Jag kan ju säga att jag var så, jag tyckte manuset var så ballt, så att jag lärde mig vissa monologer utan till för att det var kul.
Alltså, men det är ju typiskt dig.
Why shouldn't I work for the NSA? Hela den lärde jag mig helt perfekt, för jag tyckte det var så ballt. Det var nästan som ett partytrick jag hade. Runt 2000-2001. Så bara, du vet, om den kom upp någon gång, den scenen. Och den scenen. Och så började jag.
Men den monologen är ju bra till exempel.
Say I'm working at the NSA. Somebody puts a code on my desk.
Var det så att du var på en fest och bara... förlåt, fortsätt.
Nej, jag vill inte ta hela den.
Men var det så att du var på en fest och bara typ så här... Ja, läget är bra.
Good Will Hunting.
Är det någon som gillar äpplen?
Ja.
Ja, äpplen. Ja. Har ni någon film där de pratar om äpplen?
Nej, alltså så medveten var jag om att det var lite corny att jag valde att inte ta upp den själv.
Ja, okay.
Men om någon skulle ta upp den, då hade jag liksom, då hade jag pickan laddad.
Ja.
Och ready to go om det skulle dyka upp.
Du är inte som killen i baren som börjar prata om kolonial historia utan att det finns någon som helst relevans i rummet.
Nej, precis. Det är också en snygg scen. när vad heter han? Clark ska liksom pissa på Chucky när de är på en bar vid Harvard.
Och jag älskar hans hår. Mm. Så otroligt töntigt hår.
Ja,
och Clark.
Ja, visst. Men jag tycker att det är så det är en bra, jag tycker att det är en bra Harvard-film.
Verkligen.
Alltså, Social Network var ju en Harvard-film som vi har sett. Mm. Som utspelar sig typ ganska mycket.
Har vi sett Social Network?
Har vi inte gjort det?
Nej, det har vi inte.
Jag tror inte det.
Har vi inte det?
Nej, det har vi inte.
Men det är också en sån Harvard-film. Det här är en Harvard-film. Alltså, de som, filmer som utspelar sig, ja, det är någonting med såna filmer. Jag vet inte.
Vad är de kallar? De kallar Harvard-folk för Barney. Barneys.
Är det så?
Sånt. Ja, jag tror.
Ja, det är folk som pluggar
som
på Harvard.
Som går på Harvard, ja.
Okej. Okay. Mm.
Can't go 15 minutes without running into a fucking Barney.
Ja, men de är ju på Harvard. Alltså, det är en stadsdel typ. Ja. Så bara, alla de här som pluggar. Ja, men vad fan tror du? Mm. Det är här de är. Det var som min kompis, det var ett ställe som hette Regnbågsrummet på Sturekompaniet. En sån litet liksom, gay/VIP-rum.
Mm.
Och han kunde stå där i baren och klaga på att det var så mycket bögar där inne. Men det heter ju Regnbågsrummet, det jävla idiot. Vad fan tror du? För mycket bögar här inne i bögrummet. Idiot.
Ja, herregud.
Men i alla fall, storyplotten då är kort. Will Hunting är en ung, svår kille som haft mycket problem i sin uppväxt. Har tre kompisar som han hänger med. Åker dit för ett brott. Riktigt grov misshandel. Det kommer fram att han är ett mattegeni. För att han smyger runt på MIT och svabbar golven. Och löser matteproblem i smyg. Det här kommer fram. Och en matteprofessor och en terapeut tar sig an honom. Och försöker få honom på rätt spår.
Mm.
Det är väl det, va?
Det är en extremt bra förklaring, tycker jag. Mm. Så är filmen.
Mm. Duschig snubbe krånglar sig ut ur fängelset. Kan man också kalla den för.
Det är bra svensk titel.
Ja.
Ja. Vad som man säger, plottmotorn är, det är ju sådär, du hamnar i fängelse om du inte går i terapi och jobbar tillsammans med mig. Och sen är det ganska mycket en terapifilm egentligen. Det som ska lösas upp är ju bara att han ska komma till ro med sina inre demoner så att han kan börja leva så som det är tänkt.
Mm.
Det är ju en av... känns lite sådär när man ser det som att det var en starkare så, alltså sagt, klassisk freudiansk analys. Vi ska gå till botten med dina barndomstrauman, sen ska det komma katarsis och sen har vi löst dina problem.
Mm.
Sånt fanns ju väldigt mycket i film förut och det har väl blivit mindre modernt, tänker jag mig. Att just man löser någons problem bara genom att berätta om din barndom. Det var jättehemskt och nu har jag förstått det och nu är allt borta.
Ja.
Mm. Mm.
Precis. Sen har vi några fler. Ska vi se en scen där... ska vi ta den barscenen?
Ja, det tycker jag.
Det är en snubbe som heter... det är Will Huntings kompis som heter Chucky som stöter på några tjejer och så kommer fram en snobby Harvard-kille som förmodligen ror han Rose Crew eller någonting och försöker driva lite med Chucky för att han är från arbetarklassen. Och sen kommer Will Hunting in och spöar honom intellektuellt.
My contention is that prior to the Revolutionary War the economic modalities especially in the southern colonies could most aptly be characterized as agrarian pre-capital.
All right, of course that's your contention. You're a first-year grad student. You just got finished reading some Marxian historian, Pete Garrison probably. You're going to be convinced of that till next month when you get to James Lemon. Then you're going to be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist way back in 1740. That's going to last until next year. You're going to be in here regurgitating Gordon Wood. Talking about, you know, the pre-revolutionary utopia and the capital-forming effects of military mobilization.
As a matter of fact, I won't because Wood drastically underestimates the impact
of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Were you going to plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter?
Or do you, is that your thing? You come into a bar, you read some obscure passage, and then pretend you, you pawn it off as your own, as your own idea just to impress some girls, embarrass my friend? See, the sad thing about a guy like you is in 50 years, you're gonna start doing some thinking on your own, and you're gonna come up with the fact that there are two certainties in life. One, don't do that. And two, you dropped 150 grand on a fucking education you could have got for $1.50 in late charges at the public library.
Yeah, but I will have a degree, and you'll be serving my kids fries at a drive-thru on our way to a skiing trip.
Yeah, maybe. Yeah, but at least I won't be unoriginal. But, I mean, if you have a problem with that, I mean, we could just step outside. We could figure it out.
Oh, man, there's no problem. It's cool.
It's cool?
Yeah.
Cool.
Yeah. Fucking damn right it's cool. How you like me now?
Det där är ju skithäftigt när man är 22 år gammal och ser det. Ja, men nu är det ju lite så här, ja, kom.
Ja, men det är det ju. Men vilka duktiga pojkar.
Alltså, ja, men det är det.
Han är 27, Matt Damon är 27, Ben Affleck är 25, Casey Affleck...
De var 27 när de fick Oscar.
Ja.
Och då hade de redan spelat in
då
filmen.
Spelat in
de, hade, de skrev det säkert när de var 22.
Ja, kolla vad duktiga de är.
Ja, alltså, absolut.
Det är också, vi är gamla, vi tror inte att 27-åringar... Många så här kända konstnärer gjorde sina bästa grejer när de var 25. Alltså det är liksom, det är bara vi som är gamla
men
också.
Men jag har inte vunnit en Oscar. Och då blir jag glad att de var så unga.
Ja, jag vet.
Inga jämförelser i övrigt, men...
Jag vet inte hur gamla var Beatles när de slutade.
Ja, det var ju innan 30 såklart. Ja, ja. Ja, men shut up.
Ja, men jag tycker detta är en bra scen. Jag tycker att den visar på... filmen när det är som bäst. Dels är det jäkligt kul att se Matt Damon briljera, och det är varje scen när han får briljera och det är inte bara massa snack om du är ett geni bla bla, utan han verkligen får visa det, så är det kul att se liksom. Mm. Och sånt är ju roligt att se på film, någon som bara är svinbra på någonting. Det är också en bra scen, och de har flera sådana scener i filmen där man liksom får båda sidornas perspektiv, att visst Matt Damon vinner ju den här kampen, men den andra får ändå säga det väldigt sanna, ja, men jag kommer ha en examen och du kommer servera mig pommes frites liksom. Och det är ju sant i den här filmen, vilket gör att det blir ändå hängande där. Sen kan han hota honom med stryk, men det är jävligt tamt liksom.
Ja, han vinner ju liksom inte riktigt fighten.
Nej, och de är bra på det. Det är liksom bra drama på det sättet. Det finns flera sådana mellan Robin Williams och Matt Damon, att det blir inte en sån där tydlig sensmoral, haha, nu fick jag det förstå, utan båda får lite grann slå smockor och båda har en poäng.
Fuck you, you're the shepherd.
Ja.
Många sådana liksom.
Ja, men det är genuint bra på det sättet. Sen är det ju också härligt, även om det är ack vad det inte stämmer, att man kan gå in på en bar och bara rabbla saker från ekonomisk historiebok och få tjejer på den. Det kan man ju önska att den...
Jo, i Boston.
Kanske där. Det är i så fall ett argument att åka dit. Så att, men det är en sån... Vilken dröm att komma in och bara briljera med den där, rabbla upp gamla gubbar vad de har skrivit om.
Ja, men alltså, för att en sån där, jag tror att det här har gjort väldigt många unga kvasi-intellektuella pojkar en björntjänst, för de tror att det är så här man får tjejer. Och så går man in på en bar och försöker vara så här, försöker vara liksom smart och nedlåtande och intellektuellt och spöa någon med sin hjärna och sin svada och sin retorik. Men i den verkliga världen, som ni säger, då hade en tjej, hon hade ju lämnat. Alltså 15 sekunder in i hans balla monolog hade hon bara så här. Yep. Och så vet man, hade sett Skyler bara så här, lämna baren. Bara så här, hon hade redan varit hemma när han är klar.
Var det den här filmen som boomade incels liksom, att alla gick ut och testade det här och de bara så här, gå härifrån så bara, kvinnor förstår mig inte.
Alltså, det hade ju kunnat funka att man är liksom dominerar den andra, men det troliga är just att man har bara sett två jobbiga killar som pratar ekonomisk historia
precis. Försöker spöva. Ja, men jag tror att det började här och sen gick det in i Fight Club som kom 99.
Ja. exakt.
Och det blev bara värre och värre.
Men jag tror att det finns en sån trend. Nu vågar jag inte säga för mycket, men det känns som att dels var det nog tidsanda och dels nästan en sån medveten grej att det gjordes mer grejer om nu ska vi hylla smarta killar liksom. Vi har gjort lite för mycket grejer om tuffa, starka killar som löser problem med våld. Nu ska vi ha sån här, göra tv-serier om folk som löser brott genom att kunna matte. lite. Och,
absolut.
Och jag tror också att det hör samman med tidsannan, att det är liksom mitt i boomen och att det verkligen är framtiden någonstans. Mm. Alltså det har alltid varit bra att vara smart, men det är så tydligt att framtidens hjältar är Mark Zuckerberg-människorna. Och så kommer också filmer som idealiserar folk som bara är bra på att räkna, vilket är liksom lite...
Ja. Och sen är det här, jag tror att en stor del av filmens så här spänning ligger i den här någon sorts klasskamp. Det är hela tiden den här arbetarklassen mot den intellektuella klassen, som säkert är mycket mer påtaglig i Boston än vad det är någon annanstans.
Ja, men det tror jag.
De har några av världens bästa universitet inom en radie av så här 5 kilometer. Och sen... och så, men du har också så här, någon typ av stark arbetarklasskultur som jag tycker börjar bli jävligt jobbig nu, den där Boston-fetischismen.
Ja, men det finns ju ett tema där också med just att Will typ tycker att han kan lika gärna jobba på en byggarbetsplats, men det är också mellan Stellan Skarsgårds matematikprofessor som är framgångsrik i sin karriär och Robin Williams då, som valde liksom att prioritera sin fru och liksom hela den grejen. Att det här, vad gör du med din intelligenstemat? Liksom, ja, som är väldigt slående genom den här filmen.
Men det, tycker jag, det är väl där jag tycker att den är svajar så mycket. För att den lägger aldrig fram tillräckligt starka argument för att det skulle vara bättre att vara arbetarklass. Eller för att han inte borde gå på universitet. Eller för att Robin Williams... Det var bra att han inte satsade på den horiga universitetskarriären och valde kärleken. Alltså det är liksom hela tiden... Det är så tydligt att hans kompisar inte erbjuder honom någonting och de tycker det vore väl bättre om du bara åkte iväg och gjorde något vettigt av ditt liv och hänga med oss. Och, alltså det känns aldrig som att man får den här känslan av som man ändå skulle kunna ha som ung. Liksom, att vad fan, varför ska jag gå in i universitetet på en jävla torrbollarna? Jag kan ju vara smart här och göra mina grejer som är hårt briljanta. Och, alltså jag lever ju livet här, liksom, brudar och grejer. Man får liksom aldrig den där känslan av att det finns två världar som står mot varann, utan det är väldigt tydligt för alla att det vore bättre om du bara tog ett välavlönat jobb. Liksom. Mm. Vi har inget att erbjuda dig här. Vi har liksom, du kan jobba som städare. Och det är ju sant, men det är också väldigt odramatiskt.
Ja. Det är väl att han sitter fast i någon slags självplågeri. Det är väl det som är själva grejen.
Ja, men det är också lite...
Det hänger lite löst, det håller jag med om.
Precis, jag menar, det hade ju blivit en annan film ifall man hade försökt få dem som jämbördiga. Men jag tycker att det tar bort ett potentiellt drama, liksom, där det står mellan arbetarklass och de dygderna, liksom, där man värderar andra saker och där man... Och där det kan vara lika mycket lycka. Och där han faktiskt skulle kunna försvara det och tycka att det här hela systemet är platt och korrupt. Liksom han har ju sådana repliker, det är det, men man tror aldrig på dem. När han säger sådana saker, ska jag sitta där och i 50 år och lära folk massa skit? Det är väl bättre att jag hänger här med er och dricker öl. Man tror inte på det, för man har fått se honom vilja hänga med dem och dricka öl på det sätt. Man känner aldrig, och det finns ingen som... Det finns ingen som får den
att... Vet du vad? Jag tror att det skaver. Jag tror att det är för att han är ju egentligen är en sån klassisk trickster. Han har ju alla möjligheter att bara så här runda systemet. Mm. Och inte behöva vara en del av... Alltså han kan ju vara en del av arbetarklassen om han vill. Men han skulle också bara kunna säga, hej, jag uppfinner en teknisk device och gör 100 miljoner kronor. Och så slipper jag bo i ett råtthål. Jag kan fortfarande ha mina polare. Mm. Men jag kan bara så här, men han gör det inte. För att han vill inte känna sig utanför. Det enda han vill är att passa in. Han har sina 4 kompisar som han är tajt med. Och alla andra är liksom...
Men han är ju liksom inte den karaktären heller. För han är också någon som går fram och är kaxig på bar och visar vad han kan. Och alla vet att han är smart. Han är inte rädd för att vara smart.
Och han
går i domstolen och säger att han kommer undan straff för att han kan massa juridik. Men man får aldrig se honom briljera med det. Och som du säger, man får aldrig se honom skaffa en ball lägenhet genom att så här, kortsluta systemet. Ja, ja. Vilket, det hade ju kunnat vara alternativa liv. Han är någon slags criminal mastermind som gör massa sunkiga deals.
Ja, jag ser det lite som att han vill inte... Visst är det en scen när de är på och tittar på en hästrace, eller hur?
Ja, precis. Ja. Med på en dejt.
Och hon vinner. Mm. Och han är liksom inte ens... förvånad. Jag fick nästan känslan av att han säger, jag skulle kunna vinna. Jag har räknat ut hur man vinner på det här. Alltså typ att han är så smart. Han skulle kunna göra karriär och pengar på vad som helst.
Ja, men det hade ju kunnat vara...
Men han stoppar sig själv är väl det som är grundgrejen. Att han ser inte att han förtjänar någonting. han trycker ner sig själv och det är därför det aldrig kommer någonstans.
Ja, men,
är
precis.
Ju filmens jo, liksom essens.
Jag fattar det, så att det finns ju två vägar att gå, men problemet är att han är inte särskilt mycket av det heller. För att han är ju inte så här tokinsel, han är inte tokrädd för att svika sina vänner eller för att sticka ut. Han är ju inte så där. Det är inte som att vi ska förlösa den här diamanten liksom riktigt, för att han är ju halvförlöst redan liksom. Han det, är ganska kaxig och
det är en
cool.
Svår story eftersom han har ju asbra kompisar.
Ja, exakt. Men han är inte heller så där kolla vilket skönt liv jag lever. Behöver jag pengar så går jag bara till galoppbanan och gamblar systemet och pengar i näven. Liksom. Ja. Varför skulle jag gå på Harvard? Liksom? Mm. Jo, men du är ju ett geni. Du måste göra något annat med det här.
Ja.
Men där finns ju ingen... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över det.
Mm. Ja, okej då. Där ni känner att ni har blåser på hälarna så känner jag mild skoskav.
Mm. Jag vet inte om det är ett stort problem. Men det gör dramat mer subtilt. Liksom. Ja. Och det här är ingen subtil film.
Nej. Min själ. jag tycker att de scenerna är roligast där de här två världarna krockar. Alltså den här Boston arbetarklassen, South Boston och MIT krockar, som när Stellan Skarsgård går in på vaktmästeriet på MIT.
Ja, just det.
Jag tycker det är fruktansvärt. Och han är så jävla bra, han vaktmästaren. Som bara dissar. Vem fan tror du? Det här är min värld.
Det här är
smutsig, oljig verkstad. Din värld är där borta. Men nu är du liksom... Det här är min hemmaplan. Och han bara fuckar honom när han är så där. Han ska ta reda på vem den här städaren är.
Is this the buildings and grounds office?
Yeah, what can I do for you?
I just need the name of a student who works here.
No students work for me.
What, could you please check? I have this guy who works in my building. He's about this high.
Which one is your building?
Two. Building two.
Look, if anything was stolen, I should know.
No. It's nothing like that. I just need his name.
I can't give you his name unless you have a complaint.
This is Professor Lambeau.
And this is Professor Hayes.
Tom, please. This is important. Please.
Well, he didn't show for work today. Got this job through his PO, you can call him.
PO?
Yeah, parole officer.
Thank you.
Asshole.
There. Man har ju träffat de här människorna.
Ja. Men jag älskar att han bara... Which one is your building?
Ja, just det.
Så skönt. Du trycker på den liksom. Ja. Works in my building. Which one is your building?
Ja.
Two.
Man hatar att bli utsatt för de där gökarna. Jag minns att jag skulle lägga nytt golv eller någonting hemma i min lägenhet och gick in i någon sån här golvbutik. Där de har golvläggare som jobbar där.
Mm.
Och så har de också butiken där man kan köpa grejer. Och butikspersonal är ju så ofta lite mer service-minded, lite mer socialt. Men jag var sådär, jag visste ingenting om golv och jag bara såhär, klickgolv, är det en grej? Du vet, jag bara något jag hade hört som verkar praktiskt. Och så hör jag liksom från såhär, där de här golvläggarna sitter och käkar lunch. För de är typ, det är samma bolag med såhär, butiken och så längre bort är köket där de käkar lunch. Och så hör man såhär, alltså, och man bara, man blir såhär, ja men, fuck off. Alltså, det är precis de här. De är ju roliga, men man hatar dem också.
Det är roligt. Det är en jobbig dynamik nu för tiden när så hantverkare börjar bli så här välavlönade, så finns det så här överskott på akademiker som tror att de är bättre och tjänar mindre.
Ja,
så blir det så här oerhört dryga människor som dessutom tjänar ganska bra.
Ja.
Men det finns ju någonting i att så här, om du är där och så säger du så här, klickgolv, är det en grej? Och så har du så här, det är typ likvärdigt med att vi hör någon säga typ så här, ja men Robert Gustafsson i parlamentet, det är väl ändå höjden av humor.
Absolut.
Alltså det blir ju liksom, man har en annan insikt i vad som finns och vad det, någonting är. Och då blir det ju sådana så här, folk slänger ur sig floskler liksom, som man bara inte kan låta bli och reagera på.
Nej, det är sant. Men den här hela tiden, men det genomsyrar hela filmen, den här klassdynamiken. Han nämner ju också när han ska gå in på Seans kontor och de ska ha terapi. Och han så börjar klaga på hans böcker. Alltså du säger all these fancy books and they're the wrong fucking books. Och så har han läst alla de där böckerna. Och så nämner han Howard Zinn's A People's History of the United States, som är lite av en vänstersyn på USA. De pratar inte om presidenter och så här högt uppsatta människor i samhället, utan det är bara så här, det här folket. En historiebok utifrån folkets perspektiv.
Som tydligen var Matt Damons granne.
Exakt. Ja. Men det är en sån... Det är en sån tydlig klassgrej som kommer in där också.
Just det.
Så att jag tror att, jag vet inte, har man växt upp där, då gissar jag att man har det där med sig.
Ja.
Men det finns i filmen. Det är en av mina favoritaspekter av filmen.
Ja, men det är fint. Jag tycker Robin Williams, överhuvudtaget, Robin Williams, bådans karaktär och skådespeleri framförallt, är jättebra i den här filmen. Jag tycker att han
är underbar.
Lyser. Han är ju duktig generellt såklart, men han har inte så mycket av det jobbiga Robin Williams heller. Jag tycker bara att han är väldigt bra.
Ja, men det här är en av hans mer nedtonade liksom. Ja. Det finns ju lite av det i, vad heter den också, som jag inte är jätteförtjust i, men Döda poeters sällskap. Att han får vara lite mindre flamsig. Där är han ju energisk.
Men det är ju en klassisk film där han har ju ett större register där. Men han är ju som helst väldigt bra i den här. Jag tycker att han är det bästa med filmen. Men han har också, vill jag säga, en bra som karaktär, att han får in mycket av det arbetarklassiga i sig utan att det tar över, vilket gör honom mänsklig och intressant, att han bänkpressar liksom.
Ja.
För det där han kommer ifrån så är man fortfarande stolt över det. Så det är klart att han kan också spö upp Matt Damon om det behövs.
Ja. Ja, visst.
Men det är inte som att du är castad för att du är stor och stark farlig. Nej. Det finns i honom också, och han kan också dra ett sexbytesskämt med bartenden, för det är den världen han kommer ifrån.
Precis, han har varit i NAM.
Ja, exakt.
Ja,
det vet vi, han har varit radiopratare. kan vi inte se bänkscenen där, jag tycker att det är väldigt bra.
Ja, just det.
Du kan hitta den.
What are you bench?
285? Nej, jag tänkte på sitter på bänken.
Inte bänkpressscenen.
Nej, inte bänkpressscenen, utan bänkscenen.
Ja, just det. What are you bench? 285, what are you bench? You paint that?
You work out, huh?
What, you lift?
Yeah.
Yeah, Nautilus?
No, free weights.
Oh, really?
Yeah,
free weights, huh?
Yeah, big time.
Yeah,
just like that.
What do you bench?
285. What do you bench?
You paint that?
Conversation over.
Han är fin, men han är liksom, han kan ta honom på hans arena där, och det är ganska lågmält och fint. Att han bara, hur mycket kan du bänkpressa? Det är lite så futtig grej, men i den miljön blir det jättecharmigt.
Ja, och sen,
att de sitter med sina böcker med det bänkpressen han tar dem på.
Ja, och sen den här arga leken de gör.
Ja.
Och han vet exakt vad den går ut på. Det hade inte en annan terapeut gjort.
Nej.
Just att han sitter tyst. Och jag, för att visa att han inte behöver prata med mig. Och jag får inte börja prata först. Ja. För då är det över liksom. Mm.
Ja, men de gör ju ingen hemlighet av att visa att den här livserfarenheten som Robin Williams har, hans karaktär har, är ju det som gör att han kan nå Will och att han kommer från samma område. Och det är inte en sublim skillnad mellan Robin Williams psykologer och de andra som han testar, och de terapeuterna.
Nej.
De är ju extremer, alltså det är ju verkligen den här nästan... holistiska liksom. Where are you looking now? I'm hypnotizing you. Och sen är den här jätteakademiska som är typ så här: what rough in the puff? What are you talking about, young man? Det är väldigt så liksom, de har verkligen gjort en grej av att så här, det måste vara någon som är på hans planhalva.
Ja, visst. De är lite karikatyriga. eller lite. Men när det är det tror jag är en replik som alltså kanske filmens sämsta replik, när en psykoterapeut eller psykiatriker säger I can't work with that raving lunatic. Ingen psykiatriker hade ju sagt så om en patient. Han bara, han är ju gott. Ja, men det är därför han är här. Det är helt obegripligt att en psykiatriker säger he's a raving absolutely lunatic. Jag bara, nej, vad fan.
Nej, precis. Det funkar ju inte. Men det är ju ändå rimligt att det är karikatyrer, för att man får så lite tid med dem och man måste fatta. Men där kunde man ju skrivit bättre liksom.
Och också, är det så känsligt 97 att vara så här closet homosexual att du bara tappar det på en patient för att någon påstår att du är gay.
Ja, precis.
Alltså, han är ju gammal. Jag kan nog köpa det att om han är så här 70 år, han är ju liksom uppvuxen på typ 30-talet, något sånt där.
Ja.
och att han... Han vill inte sitta och bli utpekad.
Nej, nej.
Nej, men han är ju terapeut. Alltså, det menar...
Ja, alltså, visst, det är inte realistiskt att han inte har varit med om något sånt förut. Jag menar, vad är det för patienter han har haft? Det är så farligt, är det verkligen inte.
Nej, eller hur?
Så att, nej, det är inte särskilt... Det hade kunnat göra... Båda de hade kunnat göras roligare och bättre, tror jag.
Jag uppskattar att de är där, för att det blir ju liksom en... De ska ju vara komiska, och ja, det ska komiska, ju vara överdrivet. Ja, liksom.
Komiska måste de vara. Det är en väldigt rolig tanke så här efteråt att ställa Skarsgård. Han känner ju dem uppenbarligen. Det är ju liksom för hans bas, inte går han gått till dem först. Ja.
Och han vet ju, han vet att Sean är bäst, men han bara... Vi tar han som gillar Ruff the Puff, och vi tar den här holistiska...
Ja, han har ändå tänkt att Ruff the Puff killen, det här kommer göra jobbet. Sen kan jag gå till holistiska killen, men alltså, det här är mina toppmän liksom för det här jobbet.
Ja, men det var en personlig grej, va? De hade någon typ av personliga issues som gjorde att han, det var den sista utvägen.
Ja, men precis. Sean. Han vet ju att Sean förmodligen är bäst.
Okej, men... han väljer bort Sean, men han väljer ändå de här specifika. Han känner ju dem. Han har inte liksom... bara gått till telefonkatalogen. Ja. Han tar, jag vet vem jag ska vända mig till.
Efter Sean så är det Ruff the Puff och Moby. Ja.
Känns som att han är med i Det stora blå, den här hypnotisören.
Ja, eller hur? Ja, verkligen. Han, det är en av
Where där, typ... are you now? Are you in the ocean with the dolphins?
En rolig karaktär som jag helt hade glömt att han fanns, vilket inte förvånar mig, det är ju den där killen som heter Tom, som bara är med i bild ibland och har någon enstaka replik.
Mm.
Alltså han som är lite sidekick till Stellan Skarsgårds karaktär.
Han är säkert docent eller något sånt där.
Ja, han är någon slags docent. Han är med i någon scen som är...
Ja, men det är han som... This is Dr. Lambo. Alltså han som alltid är efter honom. Ja, han står alltid i bakgrunden.
Ja, precis. Han har väldigt få repliker. Ja. Och han har en väldigt låg statusroll. Ja. Och det är väldigt roligt att man har märkt att han överhuvudtaget finns och följa honom och se hur han tittar på folk.
Så. Ja, men är det så här teacher's assistant? Det är väl en grej... Är de så som små familiars som bara följer med geniet liksom?
Ja, det finns ju typ så här doktorander säkert som står ändå, men jag tror att han är docent eller någonting.
Ja.
Men det är... Stellan Skarsgård är ju professorn.
Ja.
Och sen har han en underställd. Det här är hans närmaste, liksom hans högra hand, och det är väl förmodligen en docent.
Ja, kanske det. Ja.
Han har så mycket utstrålning av någon som man inte vill vara. Det känns som att han har ingen status där, men han ser också ut som att han har inte levt liksom utan universitetet. Han är ju garanterat ogift och allt det där liksom, men han har inte heller lyckats så bra med sin forskning. Han inser att han kommer aldrig få några mattpriser.
Men jag är ständig löjtnant hela tiden, hela livet. Och så här, förmodligen, jag tror så här, han har två föräldrar som är professorer. Ja. Han har växt upp i liksom akademien.
Och han är och så sen, lite regression to the mean, så han är inte lika smart som sina föräldrar. Nej, men det är ändå utstakat.
Han är en stor besvikelse.
Men oj vad de vill. Ja, de hade så höga förhoppningar på honom.
Mm.
Jag tror de bara tar för givet. Och de har ju jobbat rätt mycket med sina karriärer och tänker att han ska ju också bli matematiker. Och han är så här, kämpa sig igenom.
Men han är också docent på MIT. Så det kunde varit värre.
Ja, det är klart. Ja, absolut. Ja. Det är mest att alla runt där är smartare och lite så intelligensfascister, så han går ständigt runt och känner sig som att han måste slicka mycket så där. Åh, här är den fantastiska professor Lambeau.
Jag kommer inte komma till toppen genom mitt arbete, så jag får komma till toppen genom politik.
Ja, och han går runt och berömmer folk hela tiden, men han är också väldigt missundsam.
Ja.
Han är en liten fisk i en stor damm. Han, om någon, går ju runt på alla pubbar och spottar matematiska termer han kan för att i hopp om att få hem någon för kvällen.
Han hade velat göra det.
Ja, han hade velat göra det.
Han ser någon annan göra och tänker, fan, jag skulle kunna göra det.
Han sitter och laddar varje kväll i baren. Ja. Men sen så blir han för full och så börjar han sluddra.
Han dricker. Jag måste dricka lite till.
Och sen är det typ så här. Pythagoras plats. Nej, fan, det går inte längre.
Ja,
vill ni höra lite grejer?
Ja.
Lite coola grejer.
Mm.
Efter att Robin Williams dog så blev den här bänken de sitter på lite av en nästan en liten oplanerad minnesstundsbänk.
Mm-hmm.
Mycket blommor och tal och så. Och det var ju så, i scenen när de sitter på bänken och han pratar om, du tror att du vet vem du är men det vet du inte, talet.
Uh-huh.
Så ser det ut som att det är ingen där. Det var tusentals människor där. För att Robin Williams var där.
Jaha, så bakom kameran
bakom,
då?
Ja, okay. Det var liksom en folksamling som hette Duga.
Ja. Är det här är det 90-talets näst mest kända filmparkbänk? Kan det vara det?
Ja, förutom Forrest Gump, eller?
Ja, såklart.
Ja, säkert. Ja. Säkert. Mm. Det måste det nog vara.
Borde vara. Det kan tänkas finnas någon romantisk komedi.
Jag kommer bara på två, så att jag gissar att den här är nummer två då.
Ja, jag kommer inte på någon på rak arm heller. Men det är säkert någon tjejfilm jag inte har sett.
När Harry mötte Sally.
Jag tänkte på den också, men det finns ingen parkbänk. Men de är ju en park där. På bilden liksom, på omslaget. Men jag tror inte att det är en bänk.
Nej, okej.
De är på så många platser. Nej, det här är nog den mest...
Notting Hill kanske har en parkbänk.
Ja, fast om vi börjar prata om kanske, då är det inte. Då är den inte med i tävlingen.
Vi måste etablera att det här är 90-talets näst mest kända filmparkbänk.
Jag tror det, jag tror det.
Men jag hade velat ha Fanny i rummet innan vi innan
ja, exakt, faller. innan vi klubbar det.
Nej, jag minns när jag var 13 och jag och min kompis var jätterädda för snoppar och vi såg
och därför är den bästa parkbänksfilmen. Den första inspelningsdagen, Matt Damon och Ben Affleck, de grät när Stellan och Robin Williams hade en scen ihop, för att de var så här: äntligen blir det av. De blev så rörda över att de gör vårt manus. De här
människorna. Inte över att de var bra utan att de själva var bra. Ja.
Det ena utesluter ju inte det andra. Egentligen. Det finns en rolig grej här som jag hoppas verkligen är sann som jag hittade. Och det är att när de skrev manuset, när de skickade ut manuset, så hade de på sida 60 skrivit in ett out of nowhere sex scene med Will och Chucky. Alltså med Matt Damon och Ben Afflecks karaktär. Så de skickade ut det till alla studio executives, alla, liksom, alla som skulle läsa manuset, så skickade de med den scenen. Och om ingen kommenterade, så visste de att man inte läste. För att det är helt orimligt att det helt plötsligt de ska ligga med varandra.
Ja, just det.
Men någon som reagerade på det, det var Harvey Weinstein. Som sa, I only have one really big note on the script. About page 60, the two leads, both straight men have a sex scene. What the hell is that? Och det säger ju lite om... Då läste han det ju, men det säger också lite om Weinstein.
Han ser då sex scenes.
Ja, han bara...
Han bläddrar.
Han bara... Där är sex scenes. Det är två män som är straight. Det makes också, no
så,
sense.
Det är också när man får tillbaka ett manus från Weinstein. Så är det liksom sex scenen. Det är liksom som en sån gammal videokassett. Han har bläddrat fram och tillbaka.
Men det är som... Men det är mint condition, sex scenes sidan är helt
skrivligt. Slickat på den.
Varför sitter de ihop? Men det är som Van Halens Eminems då. För de hade en rider som var jättelång. Och de satte in bara så här, om de vet att det är bara röda M&M's i skålen, då vet de att de har läst hela ridern med alla tekniska specifikationer.
Just det.
Så det var ett tecken på det.
Ja. Annars vet man att det är trouble. Ja, men lite precis. Så är det ju. Harry Weinstein ville inte ha Minnie Driver. För han tyckte inte att hon var tillräckligt söt.
Team Harvey Weinstein är som vanligt.
Jag tror att det handlar om att han försökte ha sex med henne. Hon sa nej.
Ja, precis. Det tror jag också. Det var kanske därför hon hade en kort karriär också. Ja,
säkert.
Så man vet att alla som har haft en längre karriär från 90-talet och framåt har knullat med Harvey Weinstein. Förmodligen utan med... Liksom,
överväger att ta tillbaka Team Harvey Weinstein. Ja. Men nej, han har ändå rätt i sak. Och...
Han har rätt i sak, men ändå inte. Och sen så kanske den mest berömda trivian från den här filmen är ju Robin Williams adlib över hans fru som fiser i sömnen.
Ja, just det.
Som fick Matt Damon att skratta jättemycket. Och när man tittar, även kameran liksom är skakig på grund av att kameramannen förmodligen skrattar också.
Och man ser att det där är ett genuint skratt, att man reagerar på Robin Williams humor.
Ja.
Och man ser att det där är inget inrepat skratt. Det där är så här ett genuint magskratt.
Ja.
Det är väldigt tydligt.
Ja, men han är ju god på det där, va?
Mm.
Nu ska vi se. Jag har massa, det är ganska roligt trivia på den här faktiskt. Casey Affleck hittade på också, adlibbade hans repliker. Han bytte ut de flesta och improviserade egna.
Mm.
Till exempel när han sitter här och snackar om en typ så här, fuck that bitch, bla bla bla, on camera. Och han typ så här, oh, I swallowed a fly. Det är en nick till Marlon Brando under inspelningen av Apocalypse Now, där det tydligen finns någon så här bakom kameran grej att han ligger där och har sin scen, ni vet, i slutet på Apocalypse Now, han översten Colonel Kurtz, och någon tar att han ligger där typ the horror, och så har han tydligen råkat svälja en fluga någon gång och typ off, liksom typ så här, cuts, bara, I swallowed a fly. Så det är bara en så här jättenördig filmreferens som han stoppar in där och så. Men det är ju roligt, så det är ju sånt som jag tycker ryser av.
Jag gillar Morgan när, alltså, för att han är så jävla, du vet, som de var hackar på honom och han blir argare och argare som en liten Kalle Anka lite grann. Antagonize me again, watch what happens.
Men det känns som att han har gjort en karriär av den rollen också lite.
Ja.
Den här Jesse James filmen The Coward, vad heter ja. Han? Ja. Han är också, han är ju hela hans han är bara en fegis i hela filmen ja. Som vill men inte vågar göra någonting.
Ja. Oceans filmen är också när han spelar en av de där två.
Ja, just det, med Scott Kahn. Ja. Just det. Ja,
också lite så.
Man alltid arg men ofarlig.
Precis.
Arg men ofarlig. Han vill inte ens slåss i den här filmen.
Nej.
You're coming with me, I'm gonna fucking kick your ass when I'm done with that. Ja. nu ska vi se här. Vet ni att Kevin Smith var en av producenterna till den här filmen? Eller väldigt mycket.
Ja, jag hörde något om det.
Det var han som slängde manuset till Harvey Weinstein.
Och okay.
Typ, han har aldrig haft så mycket framgång med någon film som den här. Och här har han minst med att göra.
Mm.
Men sina egna filmer som Mallrats och Clerks och så, som är lite mer indie-produktioner. Ja, han är ju erkänd filmregissör med sin egen liksom, followers, men det här är, jag visste inte att han var involverad i det här ens.
Vi måste ju se Dogma någon gång också. Där är ju Matt Damon och Ben Affleck med.
Ja.
Jag minns den som är väldigt, väldigt rolig.
Ja, det är en film jag inte har sett 10 gånger på bio, kan jag säga. Men jag har sett den.
Ja.
Jag vet att Gud är tjej. Det är det jag vet.
Ja, i den filmen, ja. Ja.
Spoiler!
Spelad av Alanis Morissette.
Alanis Morissette, just det. Jag tänkte på Amy Mann, men det var inte. Mel Gibson kanske skulle ha regisserat. Men han gjorde inte det.
Nej.
Han tackade nej. Michael Mann uttryckte intresse för att regissera. Men han ville göra 2 stora förändringar. Han ville att Will och hans vänner skulle vara biltjuvar. Alltså man märker direkt hur Michael Mann bara tar det här till en heist-film. Liksom.
Ja.
Och så ville han inte att Matt Damon skulle spela huvudrollen, för han var inte tillräckligt känd. Men producenterna ville ha Matt Damon, och då backade man Michael Mann så att han inte...
Michael Mann
bara, jag kan tänka mig en biltjuv.
Den ska utspela sig i Los Angeles.
Ja, men det är så typ, ja.
Robin Williams ska vara en kommissarie som jagar 2 biltjuvar.
Ja.
Notoriska biltjuvar.
Ja.
LA's farligaste biltjuvar.
Ja, precis. De är så här... These guys are professionals.
I ain't seen nothing like this.
Jag vill att hela filmen ska vara blå.
Åh, oh, herregud.
Nej, det hade inte varit bra alls.
Nej, det hade inte varit bra. Vad ska vi se mer här då? Jag har lite mer grejer här. Ja, de istället, innan de tog Robin Williams, så tänkte de faktiskt på Morgan Freeman och Robert De Niro. Alltså Ben Affleck och Matt Damon. När de skrev det så hade de 2 i huvudet. Så de läste deras repliker som att de var liksom... Alltså Seans repliker som att det var Morgan Freeman och Robert De Niro.
Jaha, vad är det?
My wife is dead, chief.
What do you bench?
285, what do you bench?
De hade funkat, men det är bra med Robin.
You married the wrong woman. What the fuck are you talking about?
Ja, men det hade ju varit bra liksom. Jag hade gärna sett det också.
Ja, men Robert De Niro, självklart, han hade kunnat spela.
Ja, bra casting. En kuriosa är ju att när man får se Matt Damons handstil på slutet, så skriver han som en 10-årig tjej.
Ja.
Det är oväntat för ett geni.
Faktiskt.
Väldigt stora glest. Ja, bokstäver och lite så här runda, fina.
Tror att det är medvetet? Tror han skriver sämre, eller tror du att det är hans handstil?
Du menar att han har skrivit det? Jag tror spontant att de vill att det ska synas i kameran.
Ja.
Men man ser det ändå inte riktigt så där, och de läser det, så man hade ju inte behövt göra det.
Ja,
det. Men det känns ändå väldigt mycket som någon som skriver lite duktigt och går i 4:e klass.
Det är just märkligt det. För att han har en annan handstil när han löser sina... och det är också geni, hur man illustrerar ett geni på film, när han skriver ekvationer på en spegel. Ja, eller kanske en fönsterruta. Jag vet inte vart man hittar sådana pennor man kan skriva på glas, men det ser ball ut.
Men är du ett geni, så hittar du de där pennorna.
Ja.
Du...
Jag tror att du köper den på Geni or Us.
Ja.
10 pack vita pennor där man kan skriva, bara skriva ekvationer.
Vilken underbar affär, Genius or Us. Åh, vad härligt.
Jag ska ha såna här glaspennor. Undrar om det är såna här, att de ser ner lite på det, för att det är liksom, du bara sätter på film. Du.
Det finns bara vita glaspennor och gula anteckningsblock.
Ja.
Och slitna t-shirts med baseballlag på.
Det är ju en liten konstig grej att han har läst jättemycket böcker, men han är väldigt ung, och man ser honom bara så här, han jobbar heltid med grejer och hänger med sina kompisar. Så antingen måste han ju läsa Stålmannen snabbt, Eller så...
Nej, men han läser dem ju extremt fort.
Ja, men det måste han ju. Men den måste ju läsa så fruktansvärt fort för att... Jag menar, jag fattar att det här är en, lite av en superhjältefilm på något sätt. Men ändå, alltså, du får inte känslan... Du skulle... Grejen med att han har läst alla böcker och han är bara 20. Det skulle ju vara att jag tillbringar all min tid på bibliotek. Men det gör han ju inte. Han tillbringar ingen tid på bibliotek, så vitt vi kan märka. Så det är något som inte stämmer. De vill måla upp två identiteter. Dels killen som har läst alla böcker och dels en kille som inte läser några böcker.
Han måste ju inte ha läst allting för att vara bra på matte. Det de fokuserar på är att han är matematiker. Det tycker jag är såhär, en grej i filmen. Att såhär, men du måste inte ha läst... Typ såhär, läs den här historieboken. It's gonna blow your mind när man är 20. Nej, men du är bra på matte. Det räcker.
Precis. Funkar där. De vill att han ska vara ett geni på allt, men han är ju inte ett geni på musik. Det hade varit rimligare rent som den han är, att han faktiskt är som i Indien de pratar om. Mm. Han är bara fantastisk matematisk förmåga, men han har inte läst ett skit. Mm. Och då skulle man också kunna göra faktiskt att han kan sätta sig på piano och fatta hur det funkar utan att ha spelat förut. Sådana grejer. Men han läser inte böcker. Böcker är ju bara för nördar liksom.
Ja, för hade de varit lite, hade de tänkt ett steg till så hade de ju räknat ut att musik är ganska mycket matte.
Alltså
det är hur man liksom, det finns ett system. Visst. Som är typ matematiskt.
Ja, alltså det är troligare att han kan gå in och briljera som musiker än att han har läst alla historieböcker och kan dem utantill.
Exakt.
Och det har också varit ganska kul. Det är också kanske att det blir lite billigt, men det är ju mer visuellt och filmiskt att någon bara fattar hur man skriver en symfoni. Ja. Genom att höra, det verkar mest vara det här hela tiden. Sådär.
Men jag tror
man varierar den sen.
Skulle han sätta sig och riva av ett verk av Händel på piano, då skulle han nog gått ut ur biosalongen.
Man måste göra det bra liksom. Alltså, jag fattar att man inte har med den idén. Men jag vet inte det, men, skitsamma, man
det är hans kryptonit
det.
Om det här är en superfilm så är musik är hans kryptonit. Han blir bara svagare av musik.
Det är så lätt att göra honom svag. Det bara spela någonting.
Understand. Just noise.
Den fick ju lite Oscars den här. De fick ju Golden Globe och Oscar för bästa manus. Mm. Det är ju coolt tycker jag. Matt Damon var ju också nominerad för bästa huvudroll. Jag har inga åsikter om att han inte vann. Jag tycker inte att det är inte det bästa jag har sett liksom så. Men intressant är att han blev den fjärde personen i historien att bli nominerad för både skådespeleri och att skriva i samma år. Här är de innan. Charlie Chaplin för The Great Dictator. Orson Welles för Citizen Kane. Och Sylvester Stallone för Rocky.
Mm.
Vilken skara.
Ja, det är en,
och sen
det är,
Matt
det är,
Damon.
Det är, en liten, det är en liten exklusiv klubb.
Det verkligen.
Men
verkligen.
Det känns ju lite, nu vet jag inte. Alltså det är svårt att säga hur korrupt liksom Oscarsgrejer och så är. För jag tillhör de som inte tycker att det här är en så bra film. Liksom.
Mm.
Men den har ju väldigt mycket gemensamt med Rocky. Att man kan misstänka att i alla fall någon producent tycker att det är jäkligt bra marketing. Att här har vi någon som kommer från ingenstans. Har skrivit ett manus själv om att komma från ingenstans.
Mm-mm.
Och vara väldigt bra på någonting.
Sen ska man inte underskatta Harvey Weinsteins makt vid den här, vid den här tiden.
Nej, men alltså det...
Hans producerar, hans filmbolag.
Visst.
Hans stora makt i Hollywood. Han får väldigt många... Alltså, rösta på den här filmen. Kolla in den här killen. Alltså, det är en bra story som Harvey Weinstein kan leverera till hela akademin.
Men jag ser också ett mönster i att det är någonting, förutom Charlie Chaplin här, för The Great Dictator är ju lite, det är inte hans första film liksom. Det är ganska sent i hans karriär. Men Orson Welles var också väldigt ung. Jag tror att han också var, han var typ något så här 27 någonting med Citizen Kane.
Mm.
Också såhär prodigy child som verkligen typ såhär, jag skriver, regisserar, gör allting själv. Och Sylvester Stallone var ju också så att han spela och skrev själv och drev igenom en väldigt så här ung, kraftfull, envis vilja, känns det som. Nu var ju inte Matt Damon själv i skrivandet heller. Han hade ju Ben Affleck vid sin sida. Men det är ändå intressant att se att de som är nominerade är majoritet liksom unga människor som har en jättetydlig idé av vad de vill göra. Liksom.
Ja, men jag tycker att finns en parallell man kan göra till stand-up där. Att så här, jag har inget så här, ingen kommer ge mig ett manus. Så jag skriver min egen show.
Just det.
Och det är jag som levererar den. Och jag som så här skickar. Så det är väldigt mycket Det är ett sätt, som vi sa tidigare, det är ett sätt att komma in i branschen. Ja. Och de vägrade låta någon annan. Nej.
Och sen finns det ju tusentals sådana som under alla de här tidsepokerna med Charlie Chaplin och Orson Welles och Stallone som gjorde samma sak och det blev ingenting, såklart.
Mm. Absolut. Men sen är det ju, jag kanske är onödigt cynisk, men det är ju också en bra berättelse om den här unga personen som kommer och har skrivit en film. Och jag tror det gäller Citizen Kane också, att det var väldigt tacksamt att säga, åh, han bara gjorde, jätteung, gjorde allt själv. Världens bästa film, det här är världens bästa film. Och att det är gärna, vi bygger gärna en myt om det. Det är så jäkla härligt att Sylvester Stallone på något sätt var Rocky. Och alltså, i slutändan är det ju väldigt kommersiellt också, den där, hur man berättar och hur man delar upp priser och det man bygger upp. Det är lite, alltså, det kan ju vara att han inte haft någon motivation, men det är konstigt att Sylvester Stallone aldrig har skrivit något bra efter Rocky.
Det han inte behöver, tror jag.
Ja, alltså, han har ändå gjort egna filmer.
Han får göra Rambo, han får göra Demolition Man. Det finns ju massa saker han har gjort som är roliga.
Det känns en massa filmer han har gjort som är ändå hans projekt. Jag kan tänka mig så här, ändå Rambo-uppföljarna och Rocky-uppföljarna. Det är väl ändå han som har ringt någon och sagt, jag ska göra en Rocky-film till, liksom. Ah, ska du skriva ett bra manus den här gången? Nej,
jag tror inte att någon har ringt honom och tjatat.
Nej,
jag tror att det är han som har bestämt sig för att göra en till.
Jag tror att det är han som bestämmer och tar pengar och producerar. Alltså, bara,
hey, Harvey Weinstein, I'm gonna make another Rocky picture.
ja, men okay. Varför? För Rocky, ja, jag har ju ändå ett bra manus. Men, ja. Ja.
10 miljoner kostar den. 225 miljoner. Nej, 226 miljoner. Drog den in.
Ja.
Bra bank.
Ja.
Stannade på nummer 11 detta år. På listan av mest inkomstbringande filmer. Slogs precis av Godzilla med Matthew Broderick.
Ja. Men det pratar man inte om så mycket numera.
Nej. Men vi har gjort fantastiskt många. Det började 98. Vi gillade det året, märker
jag. Verkligen.
Det är verkligen. Det är Good Will Hunting och sen har vi Titanic, Armageddon och den där Mary och Big Lebowski. Det är mycket. Vi har inte gjort Saving Private Ryan än. Det ska bli spännande att se när den faller in. Men, och jag lovar att det är flera här också. Men, och det kommer flera.
Fan vad mycket jag var på bio då. För att alla de här har jag sett på bio.
Ja men samma, här började jag verkligen toktitta på Snake Eyes. Ja, nu sitter jag bara och läser. Skitsamma. Mycket, mycket roliga filmer att se där.
Har ni någon, alltså jag tycker det finns så jävla många enskilda scener som är så jävla bra. Jag har två. Har ni någon favoritscen? Och sticker ut.
Jag gillar ju fortfarande den där bänkscenen. Den har ju lämnat mest eftertryck på mig, tror jag.
Ja.
Jag tycker den är så jag tycker det är så bra karaktär som kan bli så förolämpad och sen gå och bara läxa upp någon så hårt och så och äga. Jag blev så imponerad av Robin Williams karaktär när jag såg den.
Ja.
Att han bara sen gick jag och la mig och sov gott och tänkte inte mer på det. Alltså jag tycker det är så jag blev så imponerad över det över den av det characteristic.
I thought about what you said to me the other day about my painting. I stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since. You know what occurred to me?
No.
You're just a kid. You don't have the faintest idea of what you're talking about.
Why, thank you.
It's all right. You've never been out of Boston.
Nope.
So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo. I know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You've never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, you'd probably give me a silver, say your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. Ask you about war, you'd probably throw Shakespeare at me, right? Once more into the breach, dear friends. But you've never been near one. You've never held your best friend's head in your lap. Watch him gasp his last breath, looking to you for help. I ask you about love, probably quote me a sonnet. But you've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her be there forever. Through anything. Through cancer. And you would know about sleeping, sitting up in a hospital room for 2 months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss, because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine. You ripped my fucking life apart. You're an orphan, right? Do you think I'd know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are? Because I read Oliver Twist. Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that, because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. And I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that, do you, Sport? You're terrified of what you might say. Your move, Chief.
You paint that?
Mm. Ja, men det är så extremt bra genomfört och bra skrivet. Alltså, ja. Otroligt bra scen.
Det där man är imponerad. Alltså, men jag är inte längre så imponerad av att några så här riktigt duktiga 22-åringar har skrivit de här balla monologerna.
Nej.
Men att skriva det där som 22-åring är...
jag blir rörd. Alltså.
Det är exceptionellt.
Mm. Ja, jag blir rörd nu också. Alltså, jag såg den ju nyss.
Ja.
Ja, den är... Ja, coolt. Jag gillar också Ben Afflecks tal där. Jag behöver inte se, men när han berättar att han alltid hoppas att han har dragit.
Ja, det är en av mina absoluta favoriter. Och det var också en scen jag lärde mig utan till.
Ja, okej.
Okay. Men även, vad heter det? NSA, arbetsintervjun. Ja. Det finns flera. Det finns ju också den där... När Chucky går och säger att han är Will Hunting,
ja, just det.
Och går till någon sån här McNeil, någon typ av teknologiföretag, och bara säger jag tror att jag kan få ut några $100 av det här i cash. Och jag älskar det är något av det snyggaste liksom, kostymmovet i den scenen, för att han har på sig någon sån här söndags, du vet, kyrko kostym, ja. Och slips, ja. Så man vet att så här, den här har han inte haft på länge.
Nej.
Byxorna är för korta. Han har inte haft, förmodligen kanske när han liksom var på någon typ av så här konfirmation eller någonting. Byxorna är för korta. Och bara så här, det närmaste finskor man kan komma är en så här blå seglarskor. Så han har på sig blå seglarskor, kostymer för korta, byxor. Och så går han dit och bara säger så här: jag vill ha cash nu. Alltså,
nej, det är underbart.
Jag gillar det som fan.
Ska vi gå till frågan? Eller?
Jag vill ta med NSA-scenen.
NSA-scenen, ja. Okay. Mm.
So the way I see it, the question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Why shouldn't I work for the NSA? It's a tough one. But I'll take a shot. Say I'm working at the NSA and somebody puts a code on my desk, something no one else can break.
Maybe I take a shot at it, maybe I break it. And I'm real happy with myself because I did my job well. But maybe that code was the location of some rebel army
in North Africa or the Middle East. And once they have that location, they bomb the village where the rebels are hiding. 1,500 people that I never met, never had no problem with, get killed. Now the politicians are saying, oh, send in the Marines to secure the area because they don't give a shit. It won't be their kid over there getting shot, just like it wasn't them when their number got called because they were all pulling a tour in the National Guard. It'll be some kid from Southie over there taking shrapnel in the ass. He comes back to find that the plant he used to work at got exported to the country he just got back from, and the guy who put the shrapnel in his ass got his old job because he'll work for 15 cents a day and no bathroom breaks. Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place was so that we could install a government that would sell us oil at a good price. And of course, the oil companies use a little skirmish over there to scare up domestic oil prices, a cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping my buddy at $2.50 a gallon. They're taking their sweet time bringing the oil back, of course. Maybe they even took the liberty of hiring an alcoholic skipper who likes to drink martinis and fucking play slalom with the icebergs. It ain't too long till he hits one, spills the oil, and kills all the sea life in the North Atlantic. So now my buddy's out of work, he can't afford to drive, so he's walking to the fucking job interviews, which sucks because the shrapnel in his ass is giving him chronic hemorrhoids. And meanwhile, he's starving because every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're serving is North Atlantic scrod with Quaker State. So what did I think? I'm holding out for something better. I figure, fuck it, while I'm at it, why not just shoot my buddy? Take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe, and join the National Guard. I could be elected president.
Största behållningen här var att titta på Martin när han mimade perfekt till hela talet.
Sitter kvar.
Det sitter.
Sitter kvar.
Still got it.
21 år senare sitter
jag måste,
kvar.
Jag måste gå på fest.
Nu är det inte lika ball att återge den i sin helhet.
Du vet inte först. Nej,
nu,
har försökt.
Nu är jag mer, nu börjar jag mer gå åt Robin Williams monologen.
Ja, just det.
Just det. Bara kom upp i Robin Williams åldern.
Ja, den när på... du tycker liksom your fancy books, I was in Nam.
Ja, men precis.
Den på fest liksom.
We talk about war, probably quote Shakespeare.
He's just a scared shitless little kid.
You read the comedy bible, but you haven't stood on the stage.
You haven't bombed on stage being heckled. Watching your wife go through cancer while you bomb on a small stage. Your move, chief. Och så, vem var det? Han bara vandrade in på en fest och var nedlåtande.
Och viskade i mitt öra bakifrån i 10 minuter.
Han sa, your move, chief. Och sen gick han.
Your move, chief.
Ja, det är väl det. Jag vill också nämna vad heter han? Cole Hausers karaktär som knappt har en replik.
Men Cole Hauser är alltid Cole Hauser.
Vem är det?
Det är han, den rödhåriga.
Den fjärde kompisen. Ja. Jag vet inte vad han heter i filmen, men det är, han är ju med i en av mina favoritfilmer också, Dazed and Confused från 94.
Ja. It's a good car, engine's good. Det är det han säger.
Man vill säga
en bil. It's a good car, engine's good.
It's a good car, engine's good. Man bara, yes, Cole Hauser.
Jag hörde att han hade fler repliker, men han, antingen var han ju för skraj för att ta dem, men han sa till Matt Damon och Ben Affleck, eller om det var regissören, sa att det finns, i alla kompisgrupperingar finns det alltid en tystlåten människa.
Ja.
Så
det skulle inte vara Casey Affleck.
Nej. Men så han sa, jag kan ta den, jag kan vara tystlåten. Ja, så det. Han gav bort väldigt många repliker som han skulle ha haft i manus.
Ja. Jag hoppas att det är så.
Helt, det är ett märkligt move, men det gör ju, alltså det gör storyn bra. Han blir en mystisk person.
Bra film, bra val, kanske inte jättebra för karriären.
Nej, precis. Precis. Ja, det var det. Har vi något mer att gå på? Nej?
Nej, vi kör frågan.
Vi kör frågan.
Stellan Skarsgård stöter på sina studentskor.
Ja, han är så mycket där.
Han är ett creep.
Ja. Men jag tycker det är roligt att det får vara... Ja, där finns det någonting, men inte det filmen handlar om. Nej. Nu går vi vidare liksom.
Ja. Det är en liten så här, nyans av hans rollkaraktär.
Ja, kanske lite ett stänk av Harveys involvering i filmen också.
Ja.
Ja. Tvingar att skriva in det. Det är bara en sak. Ta bort den här sexscenen mellan Will dem. Och så lägger in en liten sak.
Som var lite svenska ska vara creepy.
Jag vill att svenska ska... Han har inte ordet creepy.
Nej. Jag vill att svenskan ska vara bäst.
Han ska vara kung på campus.
Det är också realistiskt. Alla som har varit på ett universitet har ju sett lärare stöta på sina studenter. Det är, just, det är ingen snack om det.
Ja, men vi, visst, det är bara en...
Men det kunde ha tagit... Det gör ingenting för eller mot filmen.
Alltså, det är roligt att jag tycker att det gör den mänsklig. Och jag kan gilla det. Ja. För att han är bara så här, han är mattegeni och han bryr sig om den unga killen. Men han är också en människa med lite weird grejer.
Mm. Men jag tycker också om att det inte går hem. Alltså att han typ så här, den öppningsrepliken som du sa, när typ, a mathematical equation can be very erotic eller vad fan det är typ. Och hon är typ så här, wow. Ja, och det är verkligen wow, utan det är så wow. Ja, och när hon är typ så här, hey, Professor Lambo, can we talk to you, blah, blah, blah. Mm. Bara, this isn't office hours, but we can go out for a drink. Så hon bara, yeah, maybe. Men liksom, vem löste problemet?
Men jag tycker också det säger någonting om honom. Alltså det är ganska, sätter honom som karaktär, för att det säger att han är inte så engagerad i sin egen karriär längre. Han är lite sådär trött på att vara ett matematiskt geni och vill festa och leva lite. Mm. Och sen kommer den unge killen i geniet och så engagerar han sig där för att han känner att fan, det här är någon som fortfarande kan åstadkomma saker. Jag driver runt och stöter på studentskor och är lite sådär.
Ja. Jag tycker det är kul att se också att den här antingen är det både jag och världen som har förändrats från när den här kom. Men när hon säger wow, då när jag såg den först så uppfattade jag det som att hon är sådär wow, det har jag inte tänkt på.
Ja.
Men nu uppfattar jag den repliken som wow, vilket jävla creep du är.
Ja, exakt. Ja.
Så den innebörden av repliken har förändrats.
Ja. Och jag undrar intentionen av hur den skrevs. Det kan ju vara skådespelerskan som bara levererar den.
Ja.
Extremt insiktsfullt från hur man ska reagera på sånt.
Den är öppen för tolkning.
Jag tycker det är subtilt och fint. Hon tycker förmodligen att han är lite ball, men också att nu blev det lite för mycket.
Mm. Ja,
det är nog inte sådär jag ska anmäla, utan det är nog mer det här kanske det är cool tanke med lite för mycket.
Ja. Det känns lite som att wowet är jag visste inte att du var den.
Ja, men lite sådär.
Ska vi gå till frågan?
Ja, nu frågar vi.
Vill du börja, Erik?
Jajamensan.
Good Will
Hunting. Shit, vad den håller.
Från 97.
Den håller.
Ja.
Alltså, shit, vad den håller är att överdriva. Men jag tycker den håller. Gediget bra. Och framförallt, de är så duktiga, de här pojkarna. Unga och skriver så bra. Jag framförallt bara den monologen där med bänken. Och det är mycket dialog som är bra. Och jag gillar ju att se det positiva i de sakerna jag tittar på.
Mm.
Bra hantverk, framförallt för att vara så unga, skulle jag säga. Så att, Och Robin Williams, underbar. Välförtjänt Oscar.
Ola Aurell?
Alltså jag är ju trött på att gnälla på saken nu, så jag hade ju tänkt den här filmen. Nej, men det här, för jag gillar den här filmen. Och i början av filmen så tänkte jag, fan, jo, men det här kommer hålla, för att det är ju... Det är kul att se dem briljera. Det är kul, bara den där trailerscenen med tavlan, vaktmästaren går och löser problemen, och scenen med Robin Williams, det är ju jättebra. Men alltså, precis när jag såg den första gången, den har egentligen inte åldrats för mig, jag tycker ungefär samma sak som när jag såg den, att det är något jag stör mig på, jag går inte igång på den, och alltså, som hantverk tycker jag att den har några brister förmodligen, och några väldigt bra ställen, så skit i det, men jag tror att det finns två saker jag stör mig på som Ola, och det ena är att den har en väldigt optimistisk syn på kärlek som jag inte alls köper. Alltså det är väldigt mycket det där ganska naiva, stora, hitta den rätt, det var liksom, jag träffade min fru och hon var mitt livs kärlek och bla bla, men det, och så är han med tjejen, älskar du mig? Jag får inte ut någonting av det. Och det andra är den här synen på terapi, och som jag sa, i och med att dramat är som det är, så blir det ganska viktigt med terapin, för det är det som är kärnan till slut. Det är ju inte att han är lite vänster och vill vara arbetarklass, utan det är ju att du behöver lösa dina issues liksom.
Ja.
För du har varit med om barndomstrauman, och nu ska vi koka ner bakom fasaden. Och då blir det här väldigt så här freudianskt, eller alltså som jag tänker freudianskt, det har du haft med en trauma, nu måste vi se det och prata om det, sen ska du gråta och böla av din katarsis, och det är liksom som någonting som Woody Allen skojar om att han drömmer om att uppnå, vet, så där, för att det är sån. Och för mig är det dels en kliché, och dels är det någonting som jag inte tror på. Jag tror inte att själen funkar så. Så fort det är sådär barndomstrauma som förklarar varför någon har gjort något, så är det avtändande för mig, för jag tror inte på det. Jag tror att det är hokus pokus liksom. Jag tror att det är som att jag blev besatt av en demon, eller nu har de här stenarna hjälpt mig att oj, det här var exotiskt, men det här tror inte jag funkar. Och nu är det här en rätt bra terapiscen. För det är, de flesta av terapiscenerna är ändå väldigt bra scener liksom. Men det, ja, jag vet inte, de två drar ifrån det. Så jag, i slutändan så tycker jag inte att den höll. Men en sak som jag inte pratat om, som jag ju största behållning för den här filmen, rent sådär som människa, var ju att Elliot Smith slog igenom med den här filmen. Som gjort massa låtar i soundtracket, singer-songwriter.
Jaha, okej.
Okay. Kanske bara, jag lyssnar svin, jag är en sån Elliot Smith kille sån som satt och mådde dåligt och lyssnade på.
Är det låten, för att jag har ju hört låtarna 100 gånger, men är det låten i slutet när han åker iväg i bilen?
Massa låtar, det är säkert 5 låtar med. Okay. Och jag tror att det var hans stora genombrott.
Ja, musikläggningen är toppen tycker jag. Förutom de fucking irländska flöjtarna i början. Som var så jävla inne på 90-talet. Alltså, det skulle vara irländska flöjtar, det var fan som helst.
Alltså. Det är Titanic feeling plötsligt när det blir lite känslor och så kommer det.
Visst, det var poppis.
Ah, fan. Nej, men Elliot Smith är jättebra. Det är sån där som har betytt mycket för mig. Vilket skulle kunna vara genant om ni visste vem det var. Men det är ni inte.
Nej.
Han är död nu också och tog livet av sig. Vilket ändå var konsekvent.
Åh, jävlar.
Ja, alltså, jävlar.
Hur gammal då?
Inte lite för sent, men han var 34-35.
Lite för sent?
Ja, men han är ju sån ska dö när han är så här,
27.
Ja, precis.
Just det.
Nej, men oerhört deppig kille.
Ja, men bra tycker jag. Bra musik. Perfekt musik för den här filmen.
Ja, nej, men sammanlaget, jag hade gärna velat att den höll, men jag har issues med den. Och ju längre filmen led så kände jag att jag gillar inte detta.
Nej, då höll den inte, eller?
Nej, tyvärr.
Nej.
Men fan var Robin Williams är bra.
Ja. Men jag tycker den håller, den har sina brister och det är till stor del av ungdomlig liksom, vad ska man säga, bara ungdomlig naivitet kanske. Om man märker att det är unga killar som har skrivit den här som vill imponera på vuxenvärlden och visa hur smarta de är. Och så det hade inte, lite som Tarantinos Reservoir Dogs liksom. Så vi ska få in så jävla mycket som möjligt så de ser hur duktiga jag är. Men det finns så mycket i den här filmen som är så pass bra så jag tycker fortfarande att den håller. Manuset, Robin Williams som jag nämnt, hur den är upplagd, bara kemin mellan alla i filmen, kompisgänget, Robin Williams och Matt Damon, Robin Williams och Stellan Skarsgård. Så scen för scen så är det en av de bästa. Man kan slå på, alltså 80% av alla scener kan man bara slå på och bara se dem. Det är fina dialoger, fina monologer. Och sen tycker jag den funkar som helhet också. Men den har förändrats från att jag såg när jag såg, lite som Fight Club.
Ja.
Har den varit, det är en annan film nu än när man såg den som 22-åring.
Det är nog bra, det är nog rimligt. Jag tycker det är ett positivt tecken.
Ja, verkligen. Det hoppas jag.
Ja.
Men för i början så identifierade man sig med Matt Damon. Nu identifierar jag mig med Robin Williams. Vad jävla skitung.
Ja.
så definitivt håller. Då har vi det.
Då är det färdigt.
Nästa vecka.
Ja, om ni inte gillar irländska piper, vad kommer ni nog tycka om skotska säckpiper när det är dags för Braveheart?
Oj.
Den var jag tveksam till redan när den kom.
Ja, så det blir kul att se om den kanske fortfarande inte håller, ja, eller om den har blivit skitbra.
Precis.
Jag har inte sett den på ett tag. Trasig skiva, jag har sett den jättemånga gånger. Men det ska bli kul att se hur den känns idag.
I declare prima nocte.
Alltså, du hör ju att den håller.
Jag känner att den kan ha fått någon slags kvalitet. Alltså sådana riktiga.
Du har varit Martin Solby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Orell. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Son of a bitch. He stole my life.